Som sagt, varmt välkomna allihopa. Jag märkte när jag åkte till kyrkan att det var ganska halt. Jag vet inte era bilar, men min bil dansade på vägen. Och var försiktiga när ni kör idag. Det var frost till och med på morgonen. Det var minus 5 i Kalmar i alla fall. Okej, idag tänkte jag ta upp lite från Romarbrevet. Att vi ska lära oss något från Romarbrevet. Romarbrevet som är en av mina favorit Paulus brev. Och jag tänkte läsa från Romarbrevet 10. Men innan jag börjar läsa så vill jag bara förbereda er att vad Paulus pratar om i Romarbrevet. Och Romarbrevet, hela Romarbrevet från början till slut handlar om att man ska tro. Man blir frälst av tro. Utan tro blir man inte frälst. Det är tema, om man kan säga så, genom hela Romarbrevet. Och då börjar jag så här att jag säger bara, Romarbrevet skrevs ungefär av Paul, eller Paul, det är Tertius som skrev, Paulus citerade. Men den skrevs ju runt omkring år 57-58 efter Kristus. Det var vintertid och Paulus hade längtan att åka till Rom och besöka kyrkan i Rom. Och vad var kyrkan i Rom? Kyrkan i Rom på den tiden bestod av judar för det mesta. Även av hedna romarna, av hedna folk. Men för det mesta av judar som bodde i Rom på den tiden. Och varför skriver Paulus brev till romarna, till folk i Rom, till de judarna? Därför att de judar visste inte vad ska de göra. Ska de hålla Mose lag och bli frälsta? Eller ska, nu fick vi någon annan lära, Kristus, och vi tror på Messia. Men vi visste inte hur ska vi göra nu. Ska vi hålla också de gamla lagen, Mose lag, och tro på Kristus, hur och var? Och då förklarar Paulus genom hela brevet vad de ska göra och hur de ska göra. I kapitel 9, innan jag börjar läsa kapitel 10, i kapitel 9 så förklarar Paulus också att inte alla som är från Israel, som är jude, ärver automatiskt frälsning. Så är det inte fallet. Som vi kan säga idag, om du är född i pappa var kristen, mamma var kristen och du är automatiskt kristen, nej, så är det inte fallet. Det handlar om något annat. Man måste ha tro, Paulus säger. Så Paulus förklarar i kapitel 9 lite om, han säger till och med så här, att Israel som nation sökte inte rättfärdigheten genom tro utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen på Jesus. De ville bli frälsta genom sina egna gärningar och få frälsning. Men frälsning handlar inte om det. Frälsning handlar om tro. Sen börjar han skriva kapitel 10. Eller som vi, på den tiden så fanns det inte kapitlar. Men han skriver så här. Jag läser nu för er. Broder, mitt hjärtas önskar och min bön till Gud för dem, alltså Israel, att de ska alla bli frälsta. Jag kan vittna om att de har iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger, fråga inte i ditt hjärta vem som ska stiga upp till himmelen, alltså för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Alltså, trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men munnen bekänner man och blir frälst. Och jag stannar här. Jag vill predika så himla gärna för tre, fyra år sedan, just det där sticket från Romarbrevet. Och vet ni varför? Därför att jag har hört folk, när jag frågar folk, är du kristen? Ja, jag är kristen, ja. Ja. Men, jaha. Och du? Ja, du är också kristen. Jaha. Men går du till kyrkan? Vilken kyrka går du? Jag går inte till kyrkan alls. Jag behöver inte gå till kyrkan. Jag tillhör inte kyrkan. De säger olika saker, men jag är kristen. Jaha, är du frälst? Det vet jag inte, men ja, jag tror det. Och sen kommer en annan som säger, vänta Johnny, vänta lite. Det står någonstans i Bibeln, om du bekänner med din mun så är du frälst. Om du tror, ja, jag tror, så jag är frälst. Och sen träffade jag en annan person som till och med hade vid ett annat tillfälle predikat att om du bara säger att du tror så är du frälst. Frid och fröjd, det är biljett till himmelen, du går direkt till himmelen efter du dör. Du ska inte ifrågasätta någonting, säger du med din mun. Jättebra. Men kära, jag står här framför min Herre i himmelen och säger nej. Det du säger är inte värt 5 öre. Men vänta Johnny, tycker du att Paulus ljuger här? Absolut inte. Men man måste förstå i vilken kontext, i sammanhang Paulus pratar om det. Det är lätt för oss att säga, jag tror, jag är kristen. Ja, för det händer ingenting. Ja, kanske, men det kommer att hända i framtiden i Sverige. I Sverige bor vi så fint och utan problem. Du får tro på precis vad du vill. Men jag kan tala om för er att när jag i det forna Jugoslavien, när de upptäckte i militären att jag är troende, så fick jag konsekvenser. Här får du inga konsekvenser. Här kan du säga att jag tror på Buddha, på Allah. Ingen som reagerar, ingen som ska röra dig. Det är självklart, du får tro vad du vill. Så vad egentligen Paulus menar med sina ord, om du bekänner din tro med din mun, vad handlar det om? Jag vill bara säga så här, om man går och öppnar Romarbrevet från början, kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 7 och till och med 9 och 10, så ser man att Paulus hela tiden pratar om att du är frälst av tro. Du är inte frälst för att du döper dig i vatten. Du är inte frälst för att du går till kyrkan. Du är inte frälst för att du ger miljoner till fattiga människor. Du är inte frälst för att du lever hela tiden heligt liv. Du är frälst av tro. Har du tro? Allt annat, dina gärningar kommer att bevisa detta. För många år sedan i det forna Jugoslavien reste jag på tåget. Och satt jag på tåget så sitter en gammal kvinna mitt emot mig. Och hon tittar på mig och tittar på mig. Och börjar hon prata med mig och fråga mig. Du är ung. Och du reser själv. Jag jobbar ju här på flygplatsen här. Jaha, vad är du då? Vad jobbar du med? Och säger, jag är flygofficer. Är du flygofficer? Men det tror jag inte. Jo, sa jag. Alltså jag vet inte om jag var 20, 22 eller något. Ja, men jag tror inte på det. Jo, visst. Du tror inte på mig, okej? Så jag tog min legitimation och visade. Då står jag med uniform här. Blå. Precis som min rock. Och jag bevisade henne. Jag är ju frigofficer. Det står ju mitt namn. Så man måste bevisa. Så Paulus säger i alla de kapitlar i Romarbrevet att man ska bli frälst av tro. Jesus säger det. Jesus säger bara tro frälser människan. Jag bara citerar. Din tro har frälst dig, säger han i Lukas 7 och vers 50 och sen kapitel 8, kapitel 17, kapitel 18. Det finns så många ställen i evangelierna där Jesus säger din tro har frälst dig. I apostlagärningarna talar Paulus och Silas i fängelse till fångvaktaren. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Jag läser här. Tro på Herren Jesus, tro så blir du frälst. Paulus skriver i Efesierbrevet 2. Av nåden är ni frälsta genom muntlig bekännelse. Nej. Genom tro. I Hebreerbrevet står det att man ska leva av tro. Hebreerbrevet 11. Så läser man hela Romarbrevet så märker man att man är frälst av tro alena. Så kommer på 1900-talet en duktig talare som säger bara om du säger att du tror på Jesus så är du frälst. Inga problem. Vilket orsakade, kära mina älskade vänner, att man fick en sån falsk tro. För att jag var ung kristen också för 30 plus år sedan. Och idag märker man, ju mer man växer andligt genom ordet, då märker man, jaha, vi gjorde det, var fel. Vi gjorde det, det var också fel. Det var inte enligt ordet. Och då märker man att man blir självbedragen. Jag trodde på någonting som jag inte fattade. Så tror jag i själva verket på mina egna ord. Istället för att man ska ha tro. Men om man går här i det som Paulus säger, så märker vi, man måste fördjupa, gräva, vara intresserad och säga, vad är det som Paulus säger här? Varför ska man säga det? Han säger, om jag säger att jag är frälst, om jag tror på Jesus, så får jag evigt liv. För det första, Paulus säger inte att du har. Ingen av er har evigt liv. Ingen av er är frälst. Varför? Inte jag heller. Det är för att det har inte skett än. Det som vi har fått är löfte. Vi har fått löfte om frälsningen som kommer att ske. Men du som har tro är redan frälst. Samtidigt, eftersom du tror, ditt liv har förändrats. Ditt liv är, du är en ny skapelse. Och automatiskt är du frälst. Fast frälsningen kommer att ske i framtiden, på den yttersta dagen, som Jesus säger i Johannes 8. Om man läser lite, eller låt mig säga så här, att Jesus, om man läser Johannes brevet kapitel 8, så står det att, jag ska läsa, många judar kom till tro på honom, kapitel 8, vers 30. Sen nästa vers säger så här: Jesus talar till judar som kom till tro på honom. Vers 8, kapitel 8, 37 säger Jesus till dem som kom tro på honom: ni tror inte. Ni tror inte. Och sen senare så säger han till dem: ni har djävulen till far. Ni tillhör egentligen inte mig. Men vi tror. Nej, ni tror inte. Ni har inte tro. Så vad är det som är bibliska, den bibliska tolkningen av det som Paulus säger? Jag måste säga så här. Ingenstans i Bibeln, det är det enda stället i hela Bibeln där det står att du ska bekänna din tro och bli frälst. Bara här. Jag säger inte att du ska inte bekänna. Det ska du göra. Men du är inte frälst av det. Du är frälst av tro. Det är det som är skillnad. Du kan inte sätta, vad heter det nu, hästarna framför, bakom vagnen. Det är hästarna som ska driva vagnen. Det är tro. Konsekvens av den tro är muntlig bekännelse. Eller resultat av din tro. Samma sak om du ska gifta dig. Låt säga så här, två unga människor ska gifta sig. En tjej och en kille ska gifta sig, kommer till kyrkan och kommer till prästen. Och så tror ni att båda två ska gifta sig om de inte har något? Varför ska de gifta sig? Om vi står här nu, så fråga pastorn, älskar ni varandra? Om ni inte älskar varandra så kan ni inte gifta er. Det är alltså krav. Visst, man kan gifta sig idag. Absolut. Men det normala är att man ska ha i hjärtat någonting. Alltså kärleken. Samma sak som Paulus säger här. Man ska ha, och det står så här: om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, så människor hoppar och säger, hoppar över i ditt hjärta tror, ska du bli frälst. Så om du med din mun bekänner ska du bli frälst. Man kan inte läsa så här. Man kan läsa så här: om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror. Du måste ha tro i hjärtat innan du ska bekänna. Annars ljuger du. Man ljuger ju. Jag kan säga att jag har varit hos kungen igår och åt middag. Men jag ljuger ju. Jag kan inte bevisa. Så tro i hjärtat är orsak för allt. Har man tro i hjärtat, då kan du bekänna. Då får man säga, ja, jag är kristen. Men jag ska säga en annan sak. Varför Paulus, för att kunna rätt apologetiskt tolka Paulus ord, varför säger Johnny Paulus att man ska bekänna, om man bekänner muntligt så blir man frälst. Han säger inte du är frälst. Du blir frälst, det är det jag säger. Du är inte frälst än, du kommer att bli frälst sen. Du har fått löfte. För det första, för att kunna lista ut varför säger Paulus så, då måste vi gå tillbaka 2000 år sedan, tillbaka till år 57 när Paulus skrev det. Omständigheterna i Rom och Romariket. För att se varför säger Paulus att man ska bekänna sin tro. Omständigheterna. Det var så, nämligen så här. På den tiden. Jag vet att det är svårt för oss att förstå. Vi har ett annat samhälle och vi tänker inte på historien och det som har varit. Men på den tiden, kristna i Rom levde inte tryggt. För det första, definitivt i Rom, så präglades hela Rom och samhället av kejsardyrkan. Caesarus är huvudpersoner. När de gick på gatan, då lyfte de handen och hälsade varandra Ave Caesarus. Ave Caesarus säger den andra. Så var det. De sa inte hej, hej på dig, hej, hej, hallå, hej, hej. Nej, på den tiden då var det Ave Caesarus. Ave Caesarus. Kristna gjorde inte så. Så när de stoppade kristen och sa, du, Ave Caesarus, varför säger du inte Ave Caesarus? Och då säger kristen, då säger kristen, muntlig bekännelse, det är för att jag har Kristus, han är min herre, inte Caesarus. Samma sak som Daniel, om ni kommer ihåg de tre vänner, Shadrach, Meshach och Abednego, som skulle kastas för de ville inte böja sig framför Nabukadnezzars staty som han byggde. De ville inte säga det. Kristna i Rom ville inte. De respekterar Caesarus, men Caesarus är inte vår kung. Vår kung är Jesus. Det är därför Paulus säger det. För den andra, romarna hade många gudar. Venus, Merkurus, Diana, Apollo, jättemånga. De var alltså en politeistisk samhälle. Ni kan se tempel där, Dianas tempel där, Apollos tempel där, Jupiters tempel där. Och så människor kommer dit och offrade i Rom. Kristna gjorde inte det. För det är avgudadyrkan. Kristna gjorde inte det. När kristna inte gjorde det, då kommer de andra i samhället säga, varför du inte gör det? Och då ljög de inte. De undvek inte. De sa, jag tillhör Kristus. Vi kan inte göra det här. Jag tillhör Kristus. Det är avgudadyrkan. Det finns bara en Gud, inte många gudar. En Gud. Den allsmäktige. Tjuff! Fängelse. De stoppades i fängelse. Man visste på den tiden, om man blir avslöjad som kristen i Romariket, det handlar om du bekänner med din mun en tro på Kristus, då har du uttalat själv dödsdom över dig själv. Dödsdom. Kristna i Rom, tusentals avrättades i Colosseum. Inte bara i Rom, utan på andra ställen. I min stad i Kroatien, Pula heter det, då byggdes Diocletianus byggde samma kolosseum i Pula i Kroatien, precis likadant som i Rom. Även där, folk vet inte det, även där avrättades många kristna som muntligt bekände sin tro. Ser ni skillnaden idag? Jag säger inte att du inte ska säga att du är kristen. Självklart, jag är stolt över att jag är kristen, att jag tillhör Kristus. Skulle någon fråga mig, så skulle någon säga, du Johnny, du kommer att förlora jobb. Och det gjorde de i Jugoslavien, när de fick veta att jag är kristen. Jag fick sitta 2 timmar på samtal och utfrågningar. Tror du på Gud? Så säger jag, ja. Johnny, tror du på Gud? Ja. Lämna din Gud, så får du andra grejer istället. Och då sa jag, jag kan inte. Jag kan inte. Den tro som jag har jag inte fått av mig själv. Den tro har jag fått av honom. Han utvalde mig, Romarbrevet 8. Ni är utvalda. Jag kan inte säga nej. När Gud föder på nytt någon, du kan inte säga att jag vill inte vara född. Precis som det är det som jag, när jag pratar med vissa människor om på nytt födelse, vad är på nytt födelse? Det är samma sak som en fysisk födelse. Du kan inte säga att jag vill inte vara född. Eller jag pratade med min fru häromdagen och sa, du, tänk om man kunde välja liksom, och säga att du kanske vill födas 2030. Eller, ja. Men ingen frågade dig och mig när, vilken tid vi ska vara födda. Och det är exakt samma sak med andlig födelse. Johannes 1 kapitel, det står så himla öppet. Det är inte av dig själv. Du kan inte föda dig själv. På nytt födelse sker av den helige ande. Återigen, Johannes kapitel 3. När Jesus pratar med Nikodemus. Så man kan inte välja själv. Jag ställde fråga till en välkänd svensk predikant. Då han kunde inte svara på min fråga. Jag frågade faktiskt nämligen, hur förklarar du det? Jag som var kommunist i det forna Jugoslavien och hade framgång, bra jobb och framgång, så hände något totalt radikalt med mig, att jag lämnade allt, eller det blev konsekvenserna. Jag förlorade mitt jobb, jag förlorade allt. Status, pengar. Jag var på den tiden så var jag utkastad från militären. Det var konsekvenserna för att jag muntligt bekände min tro. Det som jag ville säga, det är ju att du kan inte bekänna någonting om du inte har. Tro i hjärtat, som Paulus säger här, och i hjärtat tror, eller i hjärtat, du har i hjärtat tron, då kan du muntligt bekänna. Jag vet inte varför Paulus väljer att säga först muntligt bekänna sig och sen tro i hjärtat, istället för att ska vara så här, tro i hjärtat, då ska du tro. Tro i hjärtat. Om någon idag kommer till kyrkan och säger med pistolen, okej, Magnus, du säger att du är kristen, du tror, okej. Bevisa din tro. Jag tror, bevisa din tro. Men hur ska jag bevisa? Okej. Så tar han pistol och säger, okej. Om du tror, är du beredd att dö för Kristus? Jag lovar er, Ingen som inte tror, som inte har tro i hjärtat, ska säga jag skjut mig, jag tror på Kristus. Alla de som verkligen har tro i hjärtat kommer att säga jag kan inte förneka Kristus. Kristus var folk som var förföljda sedan efter Kristus hela tiden. Hela tiden. Petrus, den svage Petrus. Jag ska snart avsluta. Petrus förnekade Kristus, och det vet ni från Bibeln, Johannes evangeliet. Det står ju där att han förnekade, jag tror, Johannes 18 tror jag. Han förnekade Kristus 3 gånger. Och Jesus frågade honom, just därför, älskar du mig? Han sa, ja, jag älskar dig. Så frågade Jesus, älskar du mig? Jo, Jesus, du vet att jag älskar dig. Och sen frågade Jesus en gång till, älskar du mig, Petrus? Och Petrus var rörd. Jag trodde verkligen, jag kan tänka mig, jag vet inte, men jag kan spekulera. Jaha, varför frågar han 3 gånger? Enligt historien, just i Rom, vi vet ju att kristna var slaktade i Rom. Bara för att de såg med sin mun att de har tro på Kristus. Så var Paulus avrättad år 64. Och Petrus var avrättad, korsfäst, och det vet ni ju. Men vet ni en annan grej? Enligt historien, det står inte i Bibeln, Petrus förnekade Kristus igen. Enligt historien, så när förföljelse ägde rum, det stora förföljelser under Nero, kejsaren, så såg kristna till Petrus, för Petrus var där. Petrus, det är bättre att du går, rädda ditt liv. Och Petrus lyssnade på dem och gick på vägen. På vägen när han skulle gå från Rom, vad hände? Uppenbarade sig Jesus till honom, och Jesus såg när han gick, han såg. Vad såg han? Domine Cuvadis. Med andra ord, vart ska du, Herre? Meningen, de slaktar ju våra bröder och systrar. Vad ska du i Rom? Då ändrade sig Petrus. Vände och säger, ja, det är värt att dö för Kristus. För kristna visste i samma ögonblick när man dör, ni får flyttas till Kristus. I samma ögonblick. Jag hoppas att ni inte missförstod mig. Paulus har rätt när han säger att du ska bekänna din tro muntligt. Det är en positiv grej, men innan dess så måste du ha tro i hjärtat. Som ett krav. Kravet att du ska erkänna någonting det du har. Slutligen, om man går i det grekiska språket, bekännelse kommer från ett ord, homologeo, vilket betyder på grekiska att man ska säga det man har. Jag har glasögon, men om jag inte har glasögon i handen, då är det inte homologeo. I den meningen menar Paulus att visst erkänner du, då har du tro i hjärtat. Och ingen ska dö för någonting man inte har. I den meningen säger Paulus att man ska bekänna sin tro. Nu ber vi. Fader, jag har försökt förklara för ditt folk det som står i ditt ord. Det som du gav Paulus för att man ska rätt förstå ditt heliga ord. Och vi vet, Som också Petrus säger att vi är på nytt födda genom ditt heliga ord. Jag ber dig att det ordet ska flöda i våra hjärtan hela tiden. Och även när vi kommer hem. Och dag efter att man ska tänka på ditt ord. Den levande vatten. Den levande vatten som ger oss liv. Fader, allt jag sagt har jag sagt till din ära. Jag tar inte ära för mig själv. Och det vet du, du känner mitt hjärta, du känner mig. Allt jag gör, gör jag för att ära ditt namn. För jag tillhör dig. Fader, jag ber dig om människor som hör ditt ord. Jag ber för dem som är ditt folk. Jag ber för dem som du har utvalt från den här världen att vara dina. Bevara oss, skydda oss, Fader, från alla falska läror som kretsar även idag överallt runt omkring oss. Jag ber dig att alla, var och en, ska koncentrera sig på ditt ord. För att ditt ord är sanningen. Det finns ingen annan sanning. Där ser vi. Sanningen. Som gör oss fria. Amen.